Det är maj och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden, Sveriges största podd om träning och hälsa. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan. Min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och det är verkligen första maj när vi spelar in det här avsnittet.
Ja,
maj månad.
Ja, maj månad som kommer att gå så himlans fort så att jag vet inte vad. Men det är härligt för att nu råkar jag veta det på grund av en sak, att det är alltid fint väder på första maj.
Är det så? Det är aldrig några demonstrationer i hellregn.
Nej, men jag vet detta inte på grund av demonstrationer eller någonting annat, utan bara på grund av att jag alltid rider maskeradhopptävling på min ridskola på första maj. Och det är alltid på första maj och det är alltid varmt. För vi rider alltid fram utomhus och man svettas alltid som en gris. Och idag var det några som fick solsting och sådär. Så att jag vet att det är alltid bra väder på första maj. Men nu går jag bara 3-4 år tillbaka. Så att jag kan inte svära på hur det var innan det. Men sen dess har det i alla fall varit det.
Jag har varit på landet och satt upp barnens studsmatta. Och sen så åkte vi tillbaka till stan och då hade vi en poddejt klockan 18. Men sen så vi flyttade den lite grann för du vill äta middag innan och jag äter middag efter. Men då fick jag en extra timme. Så för andra gången den här våren så har jag flyttat ut mitt gym på terrassen. Och nu banne mig så ska det få stå kvar där ute.
Ja, men det är bra, för nu ska det väl inte komma någon mer bakslag. Men när man ändå tänker på att idag satt man liksom utanför stallet mot en vägg och solade och typ svettade så hade bara på sig en tunn tröja. Och då tänkte man på att förra veckan så snöade det här i Stockholm. Vi bytte däck dagen efter, så blev det snö och väder. Man bara, vad kul. Men nu kan det inte komma något fler bakslag. Alltså det kan inte det.
Nej, nu får det vara nog.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hur har du firat Valborg, Jessica Almenäs?
Du, inte så mycket. Jag hade faktiskt inspelning hela dagen på Valborg. Och sen hetsade jag iväg från inspelningen en bit utanför Stockholm för att hinna till stallet och rida dubbelpass. Ett pass dressyr och ett pass hoppning. Så jag var inte hemma. Jag åkte hemifrån på morgonen vid 7 och kom hem vid 10:30. Så att det var min valborg. Och sen då på 1 maj så fick jag panikplocka ihop en maskerad-outfit på morgonen. Jag hade inte planerat så bra i år. Så tänkte jag så här, men jag tar den här gamla outfiten som jag hade på Camilla Läckbergs 40-årsfest. Men det var ju då 2014. Så, och jag var så här, men jag vet exakt var den är någonstans. Så började jag leta runt där och gräva i alla möjliga lådor. Och det här gjorde jag då på morgonen, en timme innan jag skulle vara på plats i stallet då, för den här tävlingen. Så att jag hittade några grejer, men tyvärr inte mina rosa benvärmare. För jag körde nämligen på 80-talsstilen. Så jag hade leopardbody och svarta tights och hemmalagade benvärmare som jag gjorde av några sådana här neonpannband som jag har. Och sådana här svettband på armarna, och jag hade solskärm på hjälmen, rosa solskärm på hjälmen. Och en magväska såklart. Så jag rafsade ihop lite grejer, åkte iväg till stallet och hade en underbar dag. Det här är otroligt, otroligt kul tradition som vi faktiskt har på Äppelviken. Och det var kul för att min ridlärare, hon var stildomare, och vi var 60 ekipage. Alltså det är både barn och vuxna, och de blandar ponnys och hästar, och alla tävlar mot alla, och det är bara jättemysigt, och alla tycker att det är kul, och det är ingen som blir så nervös över att tävla och så som man kan bli annars. Och då sa faktiskt Maria då, som är min ridlärare, efteråt när hon skulle liksom säga lite allmänt vad hon tyckte om runderna och hur vi hade ridit och så, så att men alla red jättebra och ni rider mycket mer avspänt när ni är utklädda, så tänk på det nästa gång ni tävlar på riktigt. Och det där var så här, ja fan, det gjorde man, för det var liksom inte så noga, och man tänkte, jag ser ändå ut som en tok och det spelar inte så stor roll, och det var ju stilbedömning då. Men det gick jättebra. Jag hade en av mina favorithästar, Empire. Han var helt underbar. Och jag red ju då uppenbarligen mer avspänt och bättre än vad jag brukar göra på vanlig tävling. För jag fick höga poäng. Jag tror det var mitt högsta som jag har fått faktiskt. Det var nog rekord. Jag hade 8 på allt. Man kan få mellan 1 och 10 då, eller 0 kan man ju få. Och så får man avdrag för olika grejer, om man river eller tidsfel eller vad det nu kan vara. Så jag hade 8 på allt och kom på en delad 6:e plats av nästan 60 ryttare. Så det var ju jättebra.
Wow!
Jag var grattis. Supernöjd, tack!
Jag tillbringade min valborgsmässoaftonskväll som funktionär. Jag kände mig lite grann som dig, Jessica, när man ska vara funktionär på tävling.
Åh, kul! Vad då för tävling?
Jag brukar ju få vara coach, men nu fick jag vara funktionär, och då fick jag det ärofyllda uppdraget att vara starter på ett kanotlopp med tempo, alltså vad kallas det, tempolopp eller så tempostart. Så det skulle vara en som startade var 30:e sekund, och så skulle de köra en bana som 3 varv, och sen var det också då att vi skulle ta mellantider på varje varv och koppla ihop det här med rätt person. Så att jag satt, och jag hade fått ett verktyg som då min kollega då, som kändes som så här huvudfunktionären, han hade lett upp verktyg, så var det samma sound som när det är längdskidåkningstävling på tv.
Mm-hmm.
Så när det är för massstart, alltså att alla startar samtidigt, då står ju alla på linje. Men annars så står de ju en och en, och så är det som att en funktionär håller typ handen på axeln på den som ska starta. Och så låter det så här i tvn. Och då får man köra. Men problemet var bara att vi fick inte igång min dators ljud till en sån här typ Bose-högtalare, portabel. Så att det lät för dåligt från min dator ut på vattnet. Så jag så här, först tänkte jag, ska jag säga det? Nej, det går inte. Så då räknade jag ner. Men så fick jag göra det varje gång. Så också så här, 20 sekunder kvar. 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, kör! Och så fick jag hålla på så. Och sen när de då skulle köra sina varv, vi skulle försöka få deras varvtider, då kände jag mig faktiskt som, och jag har sånt här, varje år kollar jag på SVT, lägger ut på sociala medier från kontrollrummet på Melodifestivalen. De som sitter och utifrån sin eget schema bestämmer vilken kamera som ska filma vilken sekund. Mm-hmm. Och då är de typ ibland, alltså något klipp jag sett, då är de 4 stycken. Och då är det en i årets version, Värstingversionen, då är det Marcus och Martinus. Och det är så intensivt. Och då så sitter de så här, 3, 2, 1, nu. 3, 2, 1, nu. Pass på, nu kommer det gå fort. 3, 2, 1, nu. Nu. Så kände jag mig. Som att jag jobbar i kontrollrummet på Mello. Men det var väldigt roligt. Det var ett speciellt sätt att tillbringa valborgsmässoafton på. Ja, så det, då har vi båda två varit in action, inte stått och hängt vid någon eld. Men jag har, när jag har åkt lite bil nu fram och tillbaka från landet, så har jag lyssnat på radio, höll jag på att säga. Fast jag lyssnar på podd, fast jag har varit på radio. Och då undrar jag om vi skulle kunna prata om det som jag har lyssnat på.
Ja, gärna, vad spännande. Annars brukar det vara jag som har läst någon artikel i Svenska Dagbladet som jag vill prata om. Men jag lyssnar gärna på vad du har lyssnat på.
Ja, det finns ett radioprogram som heter Kropp och själ. Och det är väldigt vitt spridda ämnen i avsnitten. Och sen går jag att lyssna på direkt sent i radio. Men jag lyssnar alltid när det kommer som poddversion. Och då har jag lyssnat på 2 avsnitt som både dramaturgiskt och retoriskt är helt separata från varandra. Men det blev så när jag lyssnade på varandra direkt efter. Plus att de är ganska nya, så de tar upp 2 separata trender. Fast trender som kanske är väldigt ihopsatta, fast för olika kön.
Du fattar, du tappade mig där, men kör.
Det ena avsnittet som jag har lyssnat på, det heter Män och muskler. Det sändes den 2 april. Och sen har jag också lyssnat på ett avsnitt som heter Soft Girl, mår vi bättre av hemmamys? Och det släpptes den 16 april. Och det kan ju inte vara en slump, tänker jag, när de sitter och planerar och producerar och sådär. Men de nämner ingenting i de här avsnitten att det kommer att komma nästa tema, och inte heller hänvisar till att ja, men sen har vi faktiskt pratat om den manliga normkulturella grejen, ja, och så vidare. Men män och muskler, det var där jag hamnade först, och det avsnittet handlar om kroppsideal, det handlar om män, muskelmassa, Andrew Tate. Har du koll på Andrew Tate?
Ja, tyvärr.
Vad vet du om Andrew Tate? Vad är grejen?
Han är ju den här machomannen som har fått ett enormt följe på att göra en massa vidriga saker. Han beter sig som ett svin mot kvinnor. Han liksom försöker införa någon slags machokultur. Är han inte åtalad eller åtminstone eftersökt för typ våldtäkter och ofredande och sådana grejer också?
Verkar jätteknepig utifrån den bilden. Och då har jag inte läst någonting som han har skrivit eller sett någonting när han har pratat. Det enda jag vet, det är den här pizzakartongen som uppdagades när Greta Thunberg och han battlade på typ Twitter/X. Alltså, och han, det ledde till att han blev gripen.
Ja, men alltså han är ju den typen av man som man är lite rädd för att de faktiskt finns i världen och ibland har lite för mycket makt och hög position. För att det där är ju liksom, det där är det farligaste vi har, skulle jag säga. Han är skitläskig, rent ut sagt.
Ja, och det är lite grann det som det här avsnittet handlar om. William Apro, tror jag det uttalas. Han är forskare på gymnastik- och idrottshögskolan. Tommy Lundberg, en person som jag följer och läser i princip allt som han skriver. Han är docent i fysiologi vid Karolinska institutet. Sen är det Lukas Gottsén. Han är professor i ungdomsvetenskap i Stockholms universitet. Och forskar om män och manlighet. Och sen är det Sebastian Lindvall. Lite kul, så här, kastar in honom från sidan. Han är filmkritiker. Och hans inspel i det här samtalet då, om män och muskler, handlar om Hollywoods påverkan, hur män numera framställs i film. Alltså inte bara det här med Arnold Schwarzenegger som det manliga kroppsidealet, utan hur inte ens i en komedifilm längre så kan mannen ha en vanlig kropp. Utan även i komedier, romantiska komedier, så ska det vara den här atletiska, vältränade skådespelaren. Och han tog som exempel, som vi har pratat om i Träningspodden, jag höll på att säga Stellan Skarsgård. Hans stora kroppsliga förvandling i Dune. I sonen Skarsgård från när han skulle göra Tarzan, och det var någon annan film där han också hade gjort en sån här enorm kroppslig förvandling. Avengers, superhjältarna och deras kroppar och så vidare. Och de pratar om både här med liksom, kroppsideal för män, och att man, de ser nu att den metrosexuella stylen hos män, den är ute på sociala medier och även liksom i film och liksom mer traditionell media. Och att det har liksom ändrats om till en mycket mer atletisk profil. Finlemmad, goda proportioner, och att det manliga har liksom gått över, det gått över ännu mer. Jag tänker, när man skämtade om hipster på Södermalm med skägg för typ, ja, vad kan det vara, 7-8 år sedan. Men nu så har liksom den här skäggväxeln är inte kopplad med hipsters längre, utan det är liksom att vara man. Och liksom det kritiska i det här handlar både liksom att, som i Andrew Tates fall, och den här gruppen och grupperingen av män som han representerar, och vilka det är som attraheras av hans budskap. Att en man med ett sexpack som kommer med ett budskap kommer att sälja mycket mer än den lite plufsiga mannen med en t-shirt på sig. Alltså att man får mycket makt och utrymme och är duktig på det här med hassla, som de säger, att liksom sälja och vara framgångsrik. Att det idag liksom har blivit synonymt med framgång. Att det, du kommer inte lika långt om du inte har the look med dig. Och jag tänker lite grann som du och jag pratade för några månader sedan om den här lite knepiga amerikanen som som skulle ha den här perfekta hyn, och han skulle ha så mycket muskler och han mätte nattliga erektioner och så vidare. Att det räcker inte med att vara väldigt smart och kunna hålla på med så här forskning på keminivå, alltså ner i cellerna, utan du ska också ha de fysiska attributen, att man både ska ha då hjärna och muskler för att lyckas. Och så kom de in på, och det här är ett begrepp som jag har hört från mina tonårssöner, som jag inte visste vad det betydde, och istället för att googla så frågade jag, och sen var inte riktigt det svaret det som de här personerna pratade om. Luxmaxing. Har du hört talas om det?
Vad sa du att det heter? Lux?
Maxing.
Luxmaxing? Nej, det har jag nog inte.
När jag frågade en tonårskille om det, då handlade det om att man kan anstränga sig för att se bättre ut. Det kan handla om att placera hakan på ett visst sätt så att man får tydligare käkparti. Det kan handla om att man ska slappna av i vissa muskler runt ögonen för att ögonen ska se ut på ett visst sätt. Att man kan suga in kinderna lite grann in i munnen så att man får tydligare kindparti och så vidare. Det var liksom kanske då tonårstolkningen av den här trenden på sociala medier. Sen läste jag en artikel någon vecka senare, och då kom det ut en mycket mörkare vinkel som handlar om en incellkultur på internet och mycket så här mörkare krafter. I det här avsnittet av Kropp och själ, då pratar de om Luxmax, så att det är en internetsubkultur som fokuserar på att man ska förbättra sitt utseende, det här är alltså män, genom olika tekniker och metoder. Och då kan det vara både kosmetiska ingrepp, fillers, botox, näsplastik och andra kirurgiska ingrepp, alltså såga på hakan och bygga på och flytta runt kroppsdelar, höll jag på att säga. Men också så här, träning, kost, hudvård. Alltså, och helheten handlar om att man ska öka den här fysiska attraktiviteten, den sexuella energin, alltså gentemot kvinnor. Så det är inte något homosexuellt i det. Tvärtom är det en ganska både homofob och ganska rasistisk kultur. Men då ger man poäng till varandra. Så att folk laddar upp bilder eller filmer och sen poängsätter andra män utifrån en viss skala hur man ligger till med sina olika fysiska attribut. Bröstmuskler, käklinje, hakparti, ögon, hårväxt, skägg och så vidare.
Okej.
Och jag tänker så här att den här strävan då efter att den sexuella attraktionen, att man ska vara sexuellt attraktiv för kvinnor, det är någonting som flera av dem, när de pratar om och intervjuar i det här programmet, så här att en kille, han säger så här, men en av anledningarna till att han styrketränar, han vill få mer muskler för att han vill vara attraktiv för sin fru. Mm. Alltså det är en helt vanlig kille som tränar på samma gym som jag tränar på. Så jag tycker ändå det är så modigt att säga det i nationell radio. Men just det att det har blivit en extremare trend när det handlar om män och kroppsideal, och att det i sin tur påverkar våra tonårskillar till att man vill in i det här Andrew Tate-perspektivet. Man har förstått att ens fysiska presentation kommer att vara viktig när man ska liksom sälja in sitt case. Är det här någonting som du har spanat in? Alltså, har du sett den här trenden på stan bland killar som, och män som du träffar och umgås med? Den här nya, manliga, välsvarvade, atletiska, muskulösa, men inte vulgärt mycket muskler.
Alltså, jag tror inte att jag umgås i de kretsarna faktiskt. Nej, jag har nog inte märkt av det. Jag tänker att det kanske är en lite yngre grupp män som det här är viktigt för än de som jag hänger med, skulle jag tro. Jag har dock inte heller märkt det på mina barn eller på min äldsta son. Och han, alltså det var ett tag han var ivrig på gymmet, men det var nog mest för handbollen, tror jag. Och nu är han liksom, ja, gymma är ju kanske inte hans favoritsysselsättning, om man säger så. Ja, nej, jag kan inte säga att jag har märkt av det här, men jag kanske inte heller tittar efter det, för att jag tror att det är säkert också väldigt jobbigt att vara tonårskille idag, precis som att det är jävligt jobbigt att vara tonårstjej. Jag ser ju väldigt många tjejer runt mig, eftersom jag träffar ganska mycket unga tjejer i olika sammanhang som inte alls mår bra. Alltså som mår dåligt på olika sätt. Och jag vet inte hur mycket det har att göra med vad man matas med för olika ideal och allt man ser i sociala medier och sådär. Men jag kan tänka mig att det också är jäkligt jobbigt att vara tonårspojke. Speciellt om det är som du säger. För det kommer ju sätta en jäkla press även på killar.
Ja, och just den här grejen som jag tänker så här, en medvetenhet om hur man uppfattas i sid, alltså om någon tittar och tittar på en från sidan. Alltså det här med att man ska positionera hakan på ett visst sätt, att man ska dra bak musklerna bakom öronen för att få lite stramare kindparti. Och den här enorma självmedvetenheten måste ju vara jättejobbig att sitta med i ett klassrum när man egentligen ska lyssna på läraren längst fram.
Ja, men verkligen, om man ska sitta och tänka på det. Det kanske man har gjort som tjej också, som ung. Det kanske också är att vara ung. Jag vet inte. Att man är väldigt medveten om allting. Var inte du det när du var ung?
Nej, och jag tänker ju ibland att jag har ju gått väldigt väl förskonad genom min tonårstid på så sätt att alla de där kvinnliga attributen som puberteten medför och vad som förväntas av en tjej, en ung, alltså en tonåring, jag var ju, hade ju inte de ögonen. Men jag kan ju säga att på 90-talet i Örebro, det fanns inte en enda kille i högstadiet eller mellanstadiet som hade någon sån form av självmedvetenhet. Det kanske var hur Levi's 501-erna skulle sitta på höfterna. Men det här att maxa sin look, jag har inga sådana signaler. Däremot tonårstjejer. Jag har haft en bild av att det är tonårstjejerna som har det så tufft. Men att ur det här perspektivet så visar det sig att killarna har... att det har utvecklats ett liknande klimat även för dem. Utifrån då intrycken på sociala medier, vad de får veta där är viktigt. Och sen att de tar med sig det i sina killgäng. Och jag tänkte på det när, nu har jag varit ganska mycket på Sats tillsammans med min lilla kille. Och då har vi varit där på tider, typ direkt efter skolan. Eller när det är många unga killar som är och tränar. Och de gymmen som jag är på, där är det inte fritidsgårdskänslan just nu. Utan det är ganska seriösa tonårskillar. Men jag har tänkt på att de i ganska stor utsträckning beundrar varandra. Och att de... någon står och flexar. Och den andra personen står och som tittar, reflekterar, kommer med lite tips, men också så här, faktiskt kan ge beröm att någon har liksom en bra fysik och så vidare. Men tonårstjejerna som tränar samtidigt, de står inte och flexar för varandra. Eller, det är klart att de speglar rumpan hela tiden och liksom tittar åt sidan i spegeln medan de kör maskinerna och sådär. Men det är inte alls samma interaktion om hur kroppen ser ut som det är på tonårskillarna som är på gymmet samtidigt. Men då kan ju det vara så att tjejerna tränar av ett annat skäl. Alltså att de mellan sätten inte har, de har inte tränat för att få pump i musklerna, medan killarna vill kolla pumpen ifall den syns, den som, känslan som de har.
Ja, och jag tror i någon utsträckning att gymmet är väl ett sätt att umgås för killar mer än det är för tjejer. Det är i alla fall min känsla när jag går på gym. Men däremot så har jag väl, i alla fall på det gymmet som jag går på, så har jag väl känt att det har blivit lite mindre det där att man står och speglar rumpan och har de här, du vet, rynktightsen som visar båda skinkorna väldigt mycket och så. Alltså det känns som det är lite mindre så, men det kan ju också vara att jag är helt, alltså du vet, jag går ju ofta runt i min egen värld och tänker på massa saker och har 7000 olika spår i skallen. Det kan vara att jag inte lägger märke till de här sakerna. Jag kanske bara är helt blind.
Så kan det ju vara, och att det hänger på vilka glasögon man har på sig, så efter det här kommer du bara till
nu måste jag liksom kolla på det här när jag går på gymmet nästa gång, såklart.
Men det jag tror är det kritiska, det problematiska i de här ämnena, det är ju att det blir väldigt mycket fokus på utseende, det blir väldigt mycket fokus på de här yttre attributen, och att den här, att det kan bli som en osund fixering vid utseendet. Och de här skönhetsnormerna då, som har utvecklats för män och killar. De säger, när det var någon filmkritiker som sa typ att the dad bod är ute. Alltså det finns typ inga dad bods i filmer längre. Alltså att de syns knappt. Och att det inte är realistiskt eller... liksom det, att människor ska sträva, eller män då ska sträva efter den här kroppen, att det är en osund kultur som är ohälsosam i det långa loppet. Och det tyckte jag var en bra poäng. Och men jag tänker också lite grann... ja, nu får ni veta hur alla kvinnor har det.
Ja, men vet du vad? Det var precis det jag skulle säga faktiskt. Jag skulle precis säga welcome to our world. Så här har det varit för kvinnor i alla tider.
Exakt.
Så att, ja, varsågod och känna på det. Sen nu har ju både du och jag tonårskillar, så att det är klart att vi inte vill att de ska behöva gå runt med samma press som man själv gjorde när man var tonårstjej och som tjejer gör idag. Men lite kan man ju ändå tänka så här, varför gör ni inte en superstor grej av att tjejer har det så här och har haft det så här alltid?
Ja, och det andra jag tänkte, det är så här, när de här männen då...
Hur många mombodies ser du i filmer och tv-serier? Och...
Nej.
Alltså hur många, ens om det ska föreställa någon gammal sliten morsa, så är det ju en skitsnygg Julia Roberts skådis eller du vet Jennifer Lopez skådis.
I mjukisbyxor.
Eller... Ja men precis, då har de mjukisbyxor och lite smutsigt hår och så plötsligt så ska den se så här skitsunkig ut. Man bara, ja, och tar sig i bikini och bara, oj, hejsan hoppsan, här var det en supermodel body. Alltså lite så är det ju, så det är ju inte precis så att mom bodies svämmar över i filmer och serier heller.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Det jag tror att i den här då Andrew Tate-andan, att det här machobeteendet och den här ganska aggressiva maskuliniteten, och att killarna och männen tror att det är det som är attraktivt för en kvinna, eller om det då skulle vara man och man, men att killarna tror att det är det kvinnorna vill ha. Men man kanske kan säga så här, låg emotionell intelligens, att man inte kan föra djupare samtal, att man inte kan visa sig sårbar. Alltså, då spelar det ju ingen roll att någon har ett sexpack och en perfekt käklinje. Du kommer ändå inte kunna bibehålla en relation om man är ett as.
Nej, exakt. Så är det ju definitivt. Men... ja, jag vet inte. Tycker du alltid att det liksom är de egenskaperna som premieras hos kvinnor? Alltså det kanske går both ways. Det kanske inte är så att man kanske kommer en bra bit på ett trevligt yttre.
Ja, ett sexpack. Ja. Nej, men det blir faktiskt en ganska bra övergång nu till nästa avsnitt som jag hade lyssnat på, som då handlar om soft girl-trenden.
Gud, jag har så dålig koll på den. Man hör den hela tiden, softgirl-trenden. Och jag vet inte riktigt vad det är. Förlåt, vad pinsamt.
Nej, och det är intressant för att det verkar vara olika beroende på vem du frågar. Vad är det man egentligen menar med softgirl-trenden?
Men är det den här hemmafru-trenden? Liksom? Att man ska vilja vara hemma och gifta sig rikt så att man slipper jobba och vara lite mer, så här, lite mer traditionella könsroller, eller? Är det det som är det?
Ja, det skulle nog de flesta säga som har läst typ debattartiklar på Aftonbladet eller som har liksom sett det fladdra förbi i sociala medier och liknande. Och man skulle också säga att det är motsatsen till girlboss-trenden. Mm. Eller boss girl, girlboss, boss girl.
Mm, girlboss, girlboss tror jag. Ja.
Ja, att det skulle vara motsatsen. Och då var det en, i det här avsnittet så var det, precis som att det var fyra män i det första avsnittet om män och muskler, så är det ett, fyra kvinnor i det här avsnittet. Då är det Siri Helle, hon är psykolog. Victoria Karlsson Wahlgren, utredare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Och Magdalena Pettersson McIntyre, konsumtionsforskare vid Handelshögskolan i Göteborg och Lunds universitet. Så då är det fyra kvinnor som pratar om sina perspektiv på det här. Och då, den ena forskaren säger att det här är en trend på sociala medier. Det här är ett sociala mediefenomen med korta attention-inlägg på TikTok som handlar väldigt mycket om att måla upp en bild av sig själv och också uppmuntra till konsumtion.
Mm-hmm.
Och att de som är de här soft girlsen på sociala medier, de är egentligen entreprenörer. De tjänar pengar på att vara soft girls. Men det här att gifta sig rikt och vara hemmafru och bli försörjd av sin partner, den är inte, det är inte riktigt på samma sätt på sociala medier. De finns inte där på samma sätt. Och då var det en kort kommentar inledningsvis från en journalist slash debattör som också har en podd, nu har jag glömt bort vad hon heter, men hon poddar med Isabella Löwengrip.
Mm, jaha, hon är Anna Björklund.
Komiker.
Anna Björklund.
Anna Björklund, ja. För att hon typ skämtsamt att folk säger att hon är en soft girl. Och hon bara, nej, jag är så osoft girl.
Ja, det har inte jag fått bilden av. Snarare att hon är liksom en matriark i sitt hem, skulle jag säga.
Men på sociala medier, när det handlar om soft girl, då handlar det om pastelliga färger i hemmet. Det handlar om de kvinnliga attributen, vilket då betyder fixat hår, fina naglar, smycken och det här välvårdade yttre. Och de intervjuar och åker hem till en tjej som gång på gång pratar om att någonting är fräscht. Och då kan det vara att hon är sugen på att köpa en luftrenare, tror jag det är. För det känns fräscht. Eller att färgerna i hemmet skulle vara fräscha och liknande. Men hon har å andra sidan ett heltidsjobb, typ som ekonom. Men hon vill inte göra karriär. Hon definierar sig inte sig själv utifrån sitt yrke. Och hon vill inte behöva ta ansvar för, och det är det här som är problematiken när man läst alla debattartiklar om det här soft girl, ta ansvar för den feministiska utvecklingen de senaste, ja men typ sen 50-talet. Kan ni förstå hur mycket folk har slitit för att ni ska få det ni har idag? Och vad gör ni? Ni vill vara hemmafruar! Och hon blir provocerad av att hon ska behöva leva på ett visst sätt för att andra har offrat sig historiskt i tiden. Och jag stötte på det här fenomenet långt innan jag såg uttrycket soft girl. Och då är det en person som bodde och jobbade i Sverige förut. Och typ i träningsbranschen, får vi kalla det för. Och sen så flyttade hon utomlands och bor och jobbar på Bali, eller från Bali, det beror på lite grann hur man ser det, för att de flesta jobbar ju kanske från Bali med internetgrejer och sådär, att man kan tjäna pengar på den europeiska eller amerikanska marknaden, fast man är på Bali. Och hon började för flera år sedan skriva på sin Facebook om mycket så här, vad som är feminint. Mycket kring hur en kvinna ska vara, hur en kvinna inte ska vara. Och hennes titel på Facebook, då står det Teacher of Feminine Arts, Mentor slash Muse, High Level Energetic and Embodiment Mastery. Och på hennes omslagsbild på Facebook så står det Teacher of Womanly Arts, Wisdom Keeper of the Feminine. Och hon då jobbar som coach för kvinnor som vill bli soft girls.
Och vad är det man vill bli då, menar du?
Ja, nu, det här, jag känner inte henne längre och där utläser jag bara från alla hennes inlägg. Då handlar det om att ta fram den stora feminina energin och att problemet med varför så många kvinnor inte lyckas hitta en bra man, inte lyckas skapa en kärleksfull relation, någon som man vill gifta sig med, det är för att de har för mycket maskulin energi i sig. Att de konkurrerar med männen. Och mycket handlar om hur kvinnor ska bete sig, tänka, känna, reflektera för att mannen ska känna sig manlig. Och när mannen får känna sig som man, då är det balans i relationen och då kan det uppstå kärlek.
Mm, okej. Okay.
Och då tänker du och jag, Jessica, som... det är inte jättemycket mjuka, feminina, undergivna beteenden hos dig och mig. Varken i våra relationer kanske eller i vår livsstil.
Nej, jag kan inte känna igen mig så mycket i det, nej. Det kan jag inte. Men däremot så kan jag förstå den här motreaktionstrenden. För att så är det i samhället och har varit i alla tider. Att allting som är, det kommer alltid en motreaktion. Det kommer en trend som är precis det raka motsatsen. Så när de här feministerna då blir frustrerade över att kvinnor har liksom dött och kämpat för att vi ska ha de här rättigheterna. Så här har det alltid varit i historien. Det kommer mottrender. Så jag är inte förvånad, men jag kommer ju inte hoppa på den, om man säger så. Jag njuter väldigt mycket och är otroligt tacksam för de här landvinningarna som kvinnor har gjort före mig för att jag ska kunna leva på det sättet som jag gör. Så jag är ju väldigt glad för det, men jag kan absolut förstå den här mottrenden, om man säger.
När de har pratat med unga kvinnor kring den här trenden och när de gör enkäter med unga svenska kvinnor om deras psykiska hälsa, då framkommer ganska tydligt att det här är en antiprestations fenomen.
Mm.
Alltså att man vill inte prestera längre. Man har vuxit upp och fostrats väldigt hårt av familj, alltså vänner, skola, att vara den här duktiga flickan. Höga betyg, anstränga sig mycket, plugga efter gymnasiet, skaffa ett bra jobb, alltid sträva efter karriär, få mer lön, ett bättre boende, att aldrig få vara nöjd och det här liksom good enough-känslan. Mm. Och att det här då snarare på individnivå är en motreaktion till att jag tänker inte prestera mer. Nu ska jag ha mina doftljus, jag ska ha min tacksamhetsdagbok, jag ska meditera. Och det ingår, och det här är det som är, jag tycker är intressant, i den här antiprestationsandan så är det yoga och pilates som liksom är det liksom vanligt förekommande. Alltså att det är de mjuka träningsformerna. Det handlar väldigt mycket om self-care och känna in sin kropp och sina stämningar i kroppen. Och den här feminitetscoachen då, hon gör regelbundet inlägg om hur styrketräning, hur hård träning, högintensiv träning är dåligt för den kvinnliga kroppen. Att det är någonting som vi kvinnor gör för att bli mer lika männen. och att vi behöver mjuka till oss. Vi ska inte bygga muskler, vi ska inte pressa på mjölksyra. Det påverkar vår fertilitet. Och att det här då också skulle sätta sig i träningstrenderna. Att vill man in i den här hela soft girl-paketet, då är det inte ett träningsprogram för att springa milen. Eller att lyfta tunga vikter i gymmet. Det, liksom, det motverkar den här feminina energin och balansen.
Ja, alltså låt mig nu bara säga att det där tycker jag är trams. Det måste jag ju faktiskt säga. Det där är absolut trams. För att är det något vi vet så är det ju att vi kvinnor faktiskt måste styrketräna när vi blir äldre. Om vi vill leva länge och ha friska, långa liv. Och det vill man väl även om man är en feminin soft girl, antar jag. Men däremot så kan jag, vet du vad jag kan köpa lite? Jag kan köpa den här, jag vill sluta prestera. Alltså det kan jag faktiskt köpa. Nu har ju jag ADHD så att jag är ju beroende av kickar, dopaminkickar och adrenalin, rush och sådana grejer. Så att jag tror att det skulle vara svårt för mig att bara lämna allt jobb och bara nu ska jag bara vara och ta det lugnt och inte prestera mer, utan nu ska jag liksom leva en annan sorts liv. Jag kan verkligen fantisera om det ibland. Jag kan tänka så här, åh gud vad det hade varit så underbart, och jag, tänk om det hade varit så, bara vakna på morgonen och veta att man behöver inte prestera, man behöver inte göra något, man behöver inte se ut på ett visst sätt, man behöver inte stressa runt, man behöver inte fjäska för folk, man behöver inte, du vet, ingenting. Och jag hade något
en resignering.
Ja, men lite grann bara så här, jag vill bara göra det som jag tycker är mysigt och kul. Jag vill inte stressa. Du vet, lite grann tänkte jag så här, pandemilivet, det var underbart. Ingen stress, lugnt och skönt, ingen som ville något, inga sociala krav, underbart. Det kan jag faktiskt verkligen drömma och fantisera om ibland, men jag tror ju i realiteten att jag skulle tycka att det var härligt ungefär en månad max. Och sen skulle jag ju börja klättra på väggarna och behöva dopaminkickar och behöva känna att jag lever på något sätt. Så jag tror att det är mer en fantasi. Men samhället har ju gått åt det hållet att alltså, folk går ju in i väggen i parti och minut, och speciellt är det ju vi kvinnor som är väldigt pressade. Det går ju inte att komma ifrån, för att vi ska ju också vara gravida, vi ska föda barn, man ska bilda familj och man ska skaffa sig en karriär, och det här ska man göra under ett spann på kanske 15 år. Och då ska allting hända. Det är då du liksom ska lägga alla grundpelare för ditt liv, för resten av ditt liv. Du, vill du ha barn, då har du liksom ett litet fönster. Karriären måste du ju göra exakt samtidigt, för du kan ju liksom inte bestämma dig för när du är 45 och barnen är lite större, men nu ska jag börja med min karriär, så nu ska jag börja plugga, eller kan man väl, men då hamnar du ju efter och det kommer vara väldigt svårt att få jobb, det kan jag säga, om du kommer ut som nyutbildad när du är över 50. Det tror jag inte är enkelt överhuvudtaget. Så att man måste göra allting samtidigt, och jag tror att vi kvinnor påverkas mest av det, för att vi, och det här är ju ett faktum, vi tar ju mer ansvar faktiskt för barnen, barnens skolgång, barnens kläder, sådana saker som män kanske inte tänker på. Alltså det finns inte, och det här finns det ju många undantag givetvis, men det är som att det inte finns i de manliga generna att ha det där, aha, det regnar idag. Nej, men då kanske jag måste skicka med galonisar. Då kanske vi måste ha med regnkläder. Jaha, igår var det varmt men idag är det kallt. Då kanske
undantaget
inte kan
är här
ha
hemma hos mig.
Ja, precis, det finns ju undantag såklart. Ja, men då kanske mitt barn inte kan ha vårjackan fast vi tog fram den, för nu var det plötsligt minusgrader igen. Alltså, sånt där tror jag att kvinnor liksom tar lite mer ansvar för, och byta ut garderoben när kläderna är för små. Och Sam var så jävla rolig häromdagen. Han sa till mig så här, mamma, skulle du kunna hämta kläder till mig? Han går alltid upp innan oss, så man kommer ner och då är han redan uppe när man ska koka kaffe och sådär. Skulle du kunna hämta kläder till mig? Ta gärna kläder som passar mig. Jag bara, va? Vadå kläder som passar? Ja, men pappa, ibland så ger han mig Dylans kläder och ibland så får jag för små kläder.
Jag tror det handlar om matchningen som passar. Det ska
nej,
passa
nej, 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 nej. Det bryr jag sig inte om. Bara de passar i storlek. Och det är ett tydligt exempel. Så att jag kan förstå den här längtan som man som kvinna kan ha. Att jag vill checka ur det här ekorrhjulet. Jag vill inte springa i det längre. Jag mår inte bra av det, för jag tror inte att vi mår speciellt bra av att leva som vi gör faktiskt.
Ja, det sa ju du när pandemin härjade som värst och alla stannade hemma. Då sa ju du att det känns egoistiskt att jag känner som jag gör, men jag mår väldigt bra av det här.
Ja.
Kommer du ihåg
ja,
det?
Ja, jag kommer ihåg det. Det fanns ju jättemycket dåliga saker också som var jobbiga, att man inte kunde träffa sina äldre släktingar och de la ner alla aktiviteter och sådär. Men på det stora hela så mådde jag alltså 1000% bättre under pandemin. Alltså jag fick ett sånt lugn i kroppen. Jag var så lugn, jag var så avspänd, jag var så ostressad. Det var verkligen som att det är så här livet ska vara. Och hade inte pandemin kommit så hade jag ju aldrig fått känna på den känslan, tror jag.
Nej. Men en av de här forskarna pratar just om det som du säger med att prestera och att inte vilja prestera. För att programledaren säger så här att ja, men skulle inte det här kunna då tilltala dem som har en väldigt prestationsbaserad självkänsla? Du och jag har ju pratat om det här många gånger i podden. Och då korrigerade den här forskaren henne och sa att ja, fast så som vi forskare ser på självkänsla så är det att all självkänsla är prestationsbaserad. Alltså alla människor har en prestationsbaserad självkänsla. Utmaningen är att man kreddar prestationen på olika ställen. Så till exempel en person som har en prestationsbaserad självkänsla baserad på hur man presterar på jobbet. Det är liksom ganska vanskligt. Det finns de som värderar det i hur bra man är på att ha sina relationer, hur bra vän man är, eller hur i träning, alltså att man har väldigt man mäter sin självkänsla i hur mycket man presterar på träning. Men hon sa också så här, men det finns de människor som mäter den här prestationsbaserade självkänslan i sin religion, alltså hur bra man är på att utöva sin religion. Och hon sa också då att ja, men så att har man en prestationsbaserad självkänsla som bygger på att man alltid måste pusha sig själv bortom gränserna, det kan ju vara vanskligt. Men hon menade nog att det kanske handlar om att skala av lite grann. Alltså att, för tittar vi då på de här liksom yngre kvinnorna, motsvarande då de yngre männen som tycker att Andrew Tate-idealet är fantastiskt, att det blir väldigt jobbigt att vara 17-18 år och behöva ha alla de senaste sminknyheterna från Kaja. Samtidigt så ska du vara duktig på sporten, idrotten som du går på, och du ska ha bra betyg i skolan. Och de tjejerna är då 16, 17, 18 nu, och sen kommer de vara 28, 29, 30, och sen kommer de vara upp till 40, och att det här liksom spär på. Men hon sa det att när det handlar om just det här med att resignera, om man ser det här som en trend och att kvinnor helt enkelt drar sig tillbaka i sitt hem och pysslar och pysslar och pysslar, man gör sin yoga och sin pilates, att man ganska snart kommer uppleva en rastlöshet.
Inte bara jag alltså.
Nej, hon sa att det kommer vara mänskligt. För hon sa att det många människor drivs av, det är det som vi pratade om för några veckor sedan, när det här liksom att någonting är meningsfullt. Och att om man bara gör saker för sin egen skull, dag ut och dag in, så kommer man antagligen att tröttna. Sen om man får utlopp för det här med att hjälpa någon annan, att vara viktig för någon annan, om man får det i relationen med sina barn och sin partner, ja, då kanske det är tillräckligt. Men vissa får den känslan i sitt arbetsliv eller i sitt ideella arbete som ungdomsledare i fotbollslaget, eller av att gå till biblioteket och sitta och bläddra i böcker. I don't know. Men just det här att om man bara sluter in sig i sin lilla, lilla bubbla, så kan det vara så att det i sin tur gör att man skulle må sämre. Att man isolerar sig. Och då är ju problemet om det här kommer när man har hamnat kanske då i en privatekonomisk situation där man är helt beroende av sin partners ekonomi. Man kanske har hamnat i en destruktiv relation där, som man inte mår bra och inte klarar av att skilja sig, och att man då har dragit sig undan för mycket, att det är väldigt svårt att ta sig därifrån. Och det är väl det som jag tror de här debattörerna som är så mot den här trenden, att de menar på att, ja, men att man tappar sin autonomi, som vi pratade om för 2 veckor sedan i träningspodden, det här med känslan att man kan påverka sin egen situation.
Mm.
Att man helt enkelt blir så pass mycket soft girl embraced att man inte har någon självständighet kvar. Men det kanske var självständigheten som var det som lockade från första början, att inte behöva förhålla sig till massa grejer utanför ens eget lilla universum.
Ja, exakt. För att problemet är ju precis det du säger. Att om man liksom ska satsa på att bli en soft girl då, som jag fortfarande inte riktigt förstår vad det är man satsar på då. Men om man nu säger att det är så här, ja, men man ska inte prestera, men man måste ju ändå kunna leva, och då antar jag att det handlar om att man ska liksom leva på en man då, som ska jobba och dra in pengar. Då sätter man sig ju i skiten alltså. För det, vad som helst kan ju hända, och är du helt beroende av den här mannen, då får du ju acceptera om han slår dig eller om han misshandlar dig mentalt eller om han är otrogen eller om han skiter i att hjälpa till hemma. Alltså, du måste ju köpa det då, för du har inget alternativ. Vad ska du göra annars? Ja, du får hitta en ny man då. Men det är väl inte speciellt självständigt. Alltså jag menar, det kan man ju inte sitta och koppla av i och bara, för fan vilket gött soft liv jag har, om man hela tiden är beroende av en man och en mans nycker. För när jag har den här fantasin, då tänker jag så här, jag har ju skaffat mig mitt eget fuck you kapital. Alltså jag kan väl göra det om jag känner för det. Och sen kan jag börja jobba igen om jag känner för det. Och göra någonting annat då eller ja, där man kanske inte behöver prestera på samma sätt. Jag kommer ju aldrig att vara beroende av en man. Alltså vad som helst kan ju hända, men som det ser ut idag för mig ekonomiskt kommer jag aldrig att vara beroende av en man. Jag bestämmer över mig själv. Men jag tror ju mer det där att jag skulle inte stå ut med att inte ha ett sammanhang, att inte känna att man är viktig på något sätt. Alltså för någon, att man har en roll på en arbetsplats eller på ett jobb eller i ett projekt. Eller jag tror att det skulle mer tala för att det skulle vara otroligt tråkigt att vara en soft girl. Tror du inte?
Jo, det tror jag. Ett citat från den här coachen, feminitetscoachen. Unless you step down, he will not step up. A masculine man will never compete with you. Så det handlar om att vi ska tagga ner. Men taggar man ner, då får man ju inte som man vill.
Nej, precis. Och jag vet inte hur det är med dig eller mer som lyssnar. Men för mig är det ganska viktigt att få som jag vill. Jag är ju ganska bestämd på hur jag vill ha det. Ja.
Ja, jag tyckte det här var intressant. Jag kan verkligen rekommendera de här 2 avsnitten av Kropp och själ. Mitt nästa avsnitt som jag ska lyssna på, det handlar om kullerbytta gate, där en idrottslärare larmar för att barn numera inte kan göra kullerbytta. Sen undrar jag, har man kunnat göra kullerbytta förut? Har alla barn kunnat göra det? Men jag kan rekommendera de här 2 för att det är ändå relevanta spaningar ur ett trendperspektiv, och sen är frågan hur länge de här trenderna kommer hålla i sig. Och det kan vara också bra att tänka till, särskilt om man är tonårsförälder eller har kollegor på sin arbetsplats som börjar prata om att man nog kanske ska gå ner i tid, och jag funderar på att köra lite mer soft girl. Ja, man måste inte vara bossen, det finns ju faktiskt någonting som är lagom, good enough.
Ja, exakt. Men det är ju lite grann essensen av vårt samhälle, att man ska liksom inte nöja sig med att vara good enough, utan man ska prestera på alla områden, och man ska liksom vara en perfekt mamma samtidigt som man satsar på en karriär på jobbet och ska bli chef. Och, ja. Och det, jag är inte säker på att det går ihop. Jag vet Nej. Inte vad man ska vara gjord av om man ska få ihop det. Så att, något fel är ju på samhället, men jag tycker väl kanske inte att, att vi kvinnor som individer ska behöva offra oss för att det är fel på samhället, om du fattar vad jag menar.
Nej. Då kanske nyckeln är att männen ska bli lite mer maskulina, vara lite mera king, för det är en del av hela den, både soft girl eran och för ur den här maskulinitetsnormen. Det handlar om att mannen är king, men då ska ju också mannen ta mera ansvar. Så det handlar inte om att kvinnan måste kliva ner innan mannen kan kliva upp, utan mannen kan kliva upp innan kvinnan kliver ner.
Ja, men det här var intressant ändå, Lovisa. Det är ju intressant att prata om sådana här samhällsfenomen faktiskt. Och jag kanske måste öppna mina skygglappar lite när jag går runt i min egen värld och funderar på ditten och datten.
Ja, men vi pratade för någon månad sedan om den här studien som Asics hade gjort på kvinnors träning och vad män tror och tänker om kvinnors träning. Och då trodde ju män trodde ju att anledningen till att kvinnor inte tränade, det var för att de hade så låg självkänsla, att de var så obekväma med sina kroppar. Medan kvinnorna själva sa nej. Anledningen till att jag inte tränar, det är att jag har inte tid, för jag har häcken full med att fixa allting jämt.
Ja.
Ganska talande.
Men exakt så är det ju, faktiskt. Så de kanske också ska börja titta lite längre än in i sina egna navlar.
Och nu är maj månad invigd. Härligt, vi drar oss med massa röda dagar och så knepiga veckor som kommer nu. Det är jobbigt med maj, jag tycker det försvinner massa dagar som jag skulle velat haft kvar på riktigt i kalendern.
Ja, min maj kommer ju bara att försvinna, svors kommer att säga, och sen är den över. Så att jag har bara liksom spänt fast säkerhetsbältet nu och åker med, apropå att inte vara soft girl och att behöva prestera. Till exempel så kommer jag nästa vecka när vi ska podda att behöva podda från utlandet. Jag kan inte avslöja exakt vart jag ska.
Oj, vad spännande. Mm. Och jag ser fram emot vårhuset, men det är några veckor kvar för oss.
Det är några veckor kvar. Jag hoppas också hinna lägga in lite löpträning innan det är dags för vårhuset. Jag fick ju liksom igång löpträningen där när jag hade varit på det här eventet och testat de här nya skorna, du vet. Och blev så jäkla sugen på att springa. Men ja, sen så kom det snöstorm. Jag springer inte ut i snöstorm. Och sen har tiden bara gått, helt enkelt. Förstår inte hur alla andra får ihop sina dygn. Hur gör man?
Man är en soft girl.
Ja, man är en soft girl. Det är så man gör för att få ihop.
Fast då ska man inte springa hårda intervaller, Jessica. Alltså, det är svårt att göra rätt.
Ja, det går inte. Så det är därför man ska bara skita i alla sina trender, tycker jag.
Ja. Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden varje vecka. Vi hörs igen nästa vecka.
Puss och kram.
Hej då!
Podplay-podden produceras av Sandström Group.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.